Välkommen till Skipod 157. Ni lyssnar just nu på en podd om konditionsträning generellt, kan man väl säga.
Ja, och längdskidor i synnerhet.
Verkligen, speciellt längdskidor. Idag gästas vi av en av Sveriges bästa tjejer, inte bara just nu utan har även varit så de senaste 10 åren i skidspåren.
Ja, det måste man säga. Och dessutom en klubbkompis åt mig.
En klubbkompis till Robin också, bara en sån sak. Vi återkommer till gästen, men först vill vi som vanligt hälsa våra lyssnare hjärtligt välkomna till Skipod 157. Och det gör vi så här, Robin. Om du tränar för hälsa och välbehag
eller sliter som en gnu, välkommen till Skipod 157.
Här är Lasse
och Robban
med möten, musik och konstig intervju.
Välkommen till Skipod 157.
Du kan lyssna i bilen,
på promenaden,
när helst du vill, men helst nu.
Välkommen till Skipod 157. Har du höjt volymen, lyssnar du, för nu kör vi Skipod 157.
Ja, nu kör vi! Skipod 157. Robban, du får ta plats vid micken. Så ska jag ställa ifrån mig min trogna Cavalier Gibson Advanced Jumbo, som den heter för alla musikgitarrintresserade där ute.
Ja, det gör det så snyggt. Vi sitter ju här på Valbergsängen i Torsby, där vi är på skidläger, och jag har ju fått den äran att joina Lager 157 på det här lägret. Och ja, vad passar inte bättre då att få snacka lite grann med Britta Johansson Norgren.
Stort varmt välkommen, Britta Johansson Norgren. Lite liten applåd,
ja,
tycker jag. Tackar, tackar.
Jättebra. Det här är ju alltså Lager 157s drottning, eller prinsessa, vad ni vill kalla. Hon är ju alltså på väg in mot sin, rätta mig om jag fel nu, första säsong som långloppssatsande på heltid. Kan man säga så?
Ja, men det kan man säga. Förra året så var det väl lite blandat under sommaren, och men bestämde mig strax innan säsongen att när det kommer bli långlopp. Så då körde jag faktiskt de långloppen som var.
Men det fanns ett lite sug mot ett Falun-VM, var det inte så? Eller?
Ja, men det är klart. Jag hade väl tänkt ganska långt innan, ja, men redan kanske 06-07, och där, att jag skulle köra Falun. Jag skulle åka 3 OS, köra Falun och lägga av. Mm. Men sen är det svårt att sluta med den här sporten.
Det är det, va?
Ja, men det är det. Det är ju blivit min livsstil, så det, jag tänkte i alla fall minst ett år till.
Ja, för det är kanske bra att poängtera det där. Alltså längdskidor är kanske inte bara en hobby, utan i och med att man lägger så mycket tid på det, som du säger, en livsstil. Mm. Vad är det som gör att du fastnar för den här livsstilen att vara längdskidåkare?
Ja, men för mig är det mycket ett driv av att bli så bra kan bli. Och jag känner att jag alltid har varit liksom långt kvar till att känna att jag är nöjd. Ja. Och då, det är det som är motivationen, att bara försöka bli bättre.
Kolla hur bra man kan bli liksom.
Ja.
Det är din motivation. Så härligt med förståndiga människor. Så jävla gött kontrast till dig, Robin.
Ja, hon verkar alldeles för förståndig så här långt in. Men jag tycker vi borde ju, se till att vi ska spåra ur lite grann. Så gästerna, eller de som lyssnar på gästerna, ni som sitter där med era smarta telefoner eller vad det nu är, på andra sidan, de borde ju få veta lite mer om Britta. Så vi har gjort en fakta-appruta här.
Robban Brynte presenterar faktaprutan.
Jag börjar med ålder.
Oj, 32.
Och hur gammal känner du dig då?
25 skulle jag säga. Jag är långt ifrån 32 i alla fall.
Härligt.
Familj?
Jag har min man Jonas och en dotter Emilia på 4 år.
Bor?
I Östersund.
Utbildning?
Oj, lite blandat. Det har blivit mycket inom träning och idrottsvetenskap. Sen har jag hunnit med, ja, lite uttaget hälsogrejer och spa-terapeut faktiskt också.
Perfekt, kanske kan få lite massage här ikväll. Ja, det... Titel, skulle du säga om dig själv? Vilket titel har du?
Ja, det är väl skidåkare.
Snyggt.
Snyggt. Och jobb?
Ja, allt möjligt. Jag tänker hela tiden att jag ska jobba, men det är mycket olika grejer. Så det blir lite ströjobb.
Men du har tid att göra saker vid sidan av din skidsatsning också, alltså jobba?
Egentligen inte, men det är som svårt att bara göra en sak, jag vill gärna. Så det blir lite plugg och lite jobb.
Till exempel, som jobb?
Jag har lite jobb som tränare och försöker hjälpa andra. Och sådär. Så det är väl inte så mycket än så länge, men försöker kanske göra någon karriärövergång där.
Så du studsar inte så långt ifrån skidspåret när vi snackar jobb än så länge då?
Nej, inte än så länge.
Lön?
Ja, den... Jag är dålig på att förhandla i företaget hemma om lön. Så det blir inte så mycket. Jag försöker dra in pengar, men de har inte kommit ut till mig än så länge.
Bästa skidåkare du tränar med?
Oj, det är så många. Man har förmånen att träffa otroligt många. men för mig nu att vara med lag 157 är ju superhäftigt att försöka hänga på de killarna. Så just nu är det väl de som är de bästa.
Coolt.
Ja, det var stort.
Hon och Robin dessutom.
Som ja, är, inte att glömma.
Hon har ändå varit ute och dansat i världscupen en hel del gånger.
Ja.
Och på mästerskap stora. Din värsta krasch är jag lite intresserad av. Jag gillar ju krascher, ja.
Mm, det är Robins grej.
Ja, shit. Jag är dålig på de krascha. Det har väl varit...
dålig,
ja. Bara såna här riktiga tjejkrascher, om man får säga så.
Definiera en tjejkrasch.
Ja, men sätta sig på rumpan och glida iväg. Ingen sån här ner med facet i backen.
Ingen Robban-krasch.
Nej, verkligen inte.
Vad är det?
Jag tror jag har väl mera krasch med bil en gång som Robin vet om. Några sladdar, det är väl det jag lyckas med.
Så ja, det, med då,
ja, det var ju lite kul historia att du tog upp den.
Kul.
Ja.
Vill du berätta någonting där, Robin? Även om vi är snabba.
Ja, det var en segfråga det här nu, men det var ju härligt. Jo, vi var väl på väg till Övik på någon variant med klubben, tror jag.
Ja, jag tror det var en prisutdelning.
Ja, och så blåste vi på dit och så kollade vi backstage.
Du satt med här alltså?
Nej, jag körde en annan bil. Britta körde...
Det var jag skulle köra en bil, tjejbil då, och killarna den annan. Och så drog de iväg och... Så jag blev lite stressad att de hade dragit ifrån mig. Så jag körde väl på lite grann. Men så var det, kom det var lite halka. Och helt plötsligt hade inte... Eller var inne en massa snö. Snömodd. Provbilen hade slutat kört. Och då blev det väl ett antal sladdar fram och tillbaka.
Oj.
Så, det gick bra. Men det gick bra. Vi gled bara ner i diket till slut. Men
du bevittnade det här då, Robin?
Ja, Det var nog jag, Byström och Usitalo tror jag som körde där. Och så kollade vi ju backspegeln och Britta var inte bakom då. Så körde vi in på en avstickarväg. Och då såg ju inte Britta oss då hon blåste förbi där då. Så då kan jag tänka mig hon var lite halvstressad där. För vi hade väl en tid att passa också i Vik där. Och så körde vi ut och så körde vi... Ja, så hann vi ju kapp hon igen då. Så fick hon ju lite ställd i kurvorna och ratta lite fram och tillbaka där då. Men det gick ju bra som tur var.
Tjejbilen.
Tjejbilen hamnar i diket.
Ja, jag är imponerad. Vi har ju faktiskt en fråga som är, vilken bil kör du? Det kan vi ta.
En Volvo faktiskt, V70.
Snyggt.
Och den går inte i diket. Den är anti-sladd.
Nej, jag klarade mig sånt den gången faktiskt. Det var en bra gång att få lite respekt för det.
Men Britta, mest imponerande prestationen i skidspåret som du har upplevt?
Oj, det är många. Men en som sitter kvar så här nu när jag tränar faktiskt som är nyligen är ju Petters Nordtugstad på VM. Alltså, när han spurtar om 5 milen.
Jag tycker att den är... Falun-VM nu.
Ja, Falun-VM då, sista. Helt otroligt att... Ja, men när det var en kilometer kvar så 30 sekunder eller någonting. Att bara... I det läget så tror jag de flesta skulle ge upp och tänka att ja, men jag... Åker in här på en 20:e plats, det var väl okej. Liksom. Men att se sig att kunna vinna fortfarande, det...
Tror ni att han släpper de där sekunderna med flit och känner sig cool? Eller är det verkligen... Alltså...
Jag tror ingen kan känna sig cool med den positionen han hade med en kilometer kvar. Det var ju en brutal insats han gör där. Och jag håller med Britta om den prestationen, den var ju makalös.
Ja, inte i det förut där det kan hända vad som helst, att du bryter en stav och du fastnar i den djupsnön som var. Men han är väl... En expert på att finns det en liten möjlighet att kunna vinna, plocka fram det. Att inte vika ner sig utan alltid liksom...
Det tar vi med oss. Verkligen. Men om vi ska se din egen prestation då. Har du någon något golden moments som du vill plocka fram ur din egen karriär som du kan dela i oss?
Oj. Jag har väl alltid tyckt stafetter har varit någon så här rolig grej och som har höjt mig på.
Just det, kollen för
de,
tusen.
Där har vi en, men den som jag kanske är mest sådär tänker på efteråt, det är en stafettseger vi tog i Davos. Jag tror damlaget hade inte vunnit något svett på massa år. Och så gick jag ut samtidigt med Marit Björgen. Och även om det kanske inte var hennes absolut bästa säsong, så var ju hon en av mina liksom, idoler och favoriter. Så jag tyckte det var jättehäftigt bara att få åka iväg med henne. Och sen lyckades jag under 5 kilometer faktiskt bita mig fast i hennes rygg. Och på någonstans känner man sig när man är på väg in mot upploppet att nej, men jag måste ju chansa. Jag liksom, nej, jag får gå om henne här och gå för det. Och så tog jag den spurten. Då, det var en riktig...
Ja, det är ju vart fall värt den här frågan.
Ja, det tänker jag. Är det inte det? Definitivt. Underbart. Jag tror både du och jag har problem att spurta från Marit Björgen.
Ja, jag kan inte känna nu, att jag kanske får stryka impulser av Marit Björgen faktiskt. Stakning dessutom. Jag lägger mig platt där. Hon är fantastisk. Men du...
Nu kanske du kan ta. Hon är lite gravid nu.
Ja, men det är väl nästan jag också.
Hon har rätt bra ändå, tror jag.
Ja, okej, du har kört för Lasha.
Ja, nej, det är väl det. Ja, men var det samma världscup som Högan fastnade i reklamflanket?
Oh, inte vad jag kommer ihåg.
Nej, det kanske var, det var sprinten förresten. Ja, jag cyklade lite där.
Ja, det tror jag.
Mm. Jag beklagar det. Jag lägger mig platt. Men när grät du senast?
Oj, jag gråter nog ofta, tror jag. Sen jag vet inte, sen jag fick barn framförallt, så gråter jag för små grejer hela tiden. Så det,
hur många som säger det?
Ja, men man blir nog, framförallt om det är saker som handlar om barn som far illa eller någonting. Då blir det tufft. Och sen nu har vi börjat... Men lyssna lite på P3 dokumentär och då allt sånt där som är hemskt också, då kommer det tårar.
Vad är det senaste P3 dokumentären du lyssnade på, vet du? Kommer du ihåg?
Jag lyssnade på Lasermannen sist.
Och då kom det tårar?
Nej, den var faktiskt ingen sån, men några av dem är inte sorgliga så kanske. Nej, de är mer fascinerande och bara helt hemska.
Det har ju en liten P3 dokumentärvåg över Lager 157 skriten kan man säga.
Jag känner också det, och det får mig genast att tänka på när var det senaste onykter?
Oj, det var faktiskt ganska länge sedan det. Det har blivit inte så mycket med senare åren sedan dottern kom. Dåligt svar, men jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt.
Jag fick två dåliga svar. När grät du senast? Snackar vi idag eller igår? Eller vad snackar vi förra veckan?
Ja, men en vecka kanske.
Och onykter snackar vi några år då? Eller?
Nej, men vad menar man med onykter? Är man... riktigt, men salongsbrusad, det var väl någon månad sedan.
Salongsbrusad, jag gillar det uttrycket, salongsbrusad.
Ja, salong.
Kanske borde kolla upp.
Brorsan har ett salongsgevär, va? Nej, det är skidskyttar som man kanske. Ja, skitsamma.
Vad läser du för någonting, Britta?
Tyvärr ska jag säga, men det är mycket inom träning och hälsa och sånt där som blir både för att hålla sig uppdaterad och lite för plugg och jobb då. Jag önskar att jag hade tid att läsa mer vanliga böcker, men det har blivit lite bortprioriterat.
Senaste appen du laddade ner i din telefon? Superb skiing.
Ja, det.
Ja, man är lur.
Ja, det är nog sent ute i så fall. Ja. Jag lägger ute på marknaden över ett år.
Ja, precis. Ja. Jag får nog passa på den, det var dåligt svar. Men det var nog bara en vanlig något.
Instagram,
inte så roligt.
Instagram kanske.
Det är kanske till och med Instagram, för att jag är väldigt ny där. Mm. Långt efter
just det, nytt konto. Det kan vi rekommendera. Du brukar ju vurma lite för sociala medier, Robban.
Givetvis. Jag tycker man ska gå in och följa Britta på Instagram. Och vad är det då man ska skriva i exakt för namn? Har du koll på det?
Jag tror att jag bara heter Britta Norgren där.
Smidigt.
Mm. Kort och perfekt. Gott. Mm. Ja. Ja, det kan vi rekommendera. En ny instagrammare med många... Vad skulle du säga själv om ditt instagramkonto? Är det familjeliv och träning, eller är det mer träning, eller hur ser det ut? Jag misstänker att det är träning i alla fall.
Ja, det kommer nog till största del vara träning.
Ja. Den här frågan kan du inte passa. Har du tatuering?
Nej, ingen.
Vad enkelt. När badade du senast naken då, Britta, utomhus?
Fan,
somras kanske, stugan.
Ja, du jobbar så alltså. Coolt.
Då är det många säkert som undrar vart har Britta stuga, och det kommer vi skriva på våran vägg här sen efter podden.
Ni får gå in på poddens hemsida, ska vi kanske inte komma med adress, men i alla fall hinta lite grann där då. Hörru, vi har ju lite problem att sammanfatta din meritlista, den är lång. Och den är gedigen med väldigt många fantastiska resultat. Jag har till exempel glömt den här nedspurtningen av Marit Björgen då. Men till vår hjälp så har vi lite programpunkt som vi väljer att kalla Fråga tårtan. Robin, vad kan vi berätta om Fråga tårtan?
Jo, det är ju så här att då vi stöter på problem i podden, då vi inte vet riktigt allt om alla gäster, så tänkte vi höra med vårat skidorakel Tord Erik Nilsson. Han har ju varit med i branschen då i väldigt, väldigt många år. Så jag tänkte vi ringer tårtan, tänker jag helt enkelt. Så får han ge ett litet utlägg om Britta Johansson-Norgren. Ja. Han borde ju ha stenkoll på Britta. Ja,
vi prövar. Tårtan alltså. Vad kan vi säga om Tord Erik Nilsson nu? Lite kort, Robba, medan du ringer.
Ja, han... Vad ska vi säga? Jag ska bara klicka igång telefon.
Ja, det ska du göra. Du kan använda den där telefonen. Den där mikrofonen.
Ja, Tårtan.
Ta den uppe på.
Han kan väl inte beskriva sig själv, för det kommer väl ta en vecka. Men en äldre man som har varit på 50 stora mästerskap. Åtminstone. Och som verkar ha gått och lagt sig.
Nilsson.
Tjenare Tord Erik, det var Bryntesson här.
Hej.
Tjena, tjena. Hur är läget?
Jo, det är bra.
Härligt, härligt. Vi ringer då här från Skipod 157 och vi är ju som lite på jakt nu då efter lite information angående Britta Johansson Norgren. Har du något uttalande om Britta helt enkelt?
Nej, jag minns ju gärna, de slog igenom där i OS 2006 då hon var väldigt fräck och respektlös, speciellt i stafetten där hon körde fram Sverige 3 placeringar i. Och kanske också var bland de bästa svenskarna totalt där i. Vi var ju lite på en annan nivå då, så att man uppskattade till exempel att de var 11 på, jag tror det var på 10 kilometer de var 11 där. Och så stafetten var ju suveränt bra.
Precis, ja det var ju, jag håller med det där. Det var ju, vi längtade ju lite grann efter en tjej som skulle slå igenom lite grann. Och Britta gick väl i bräschen lite grann där innan.
Ja, det var då. Och det var väl bra säsonger sen också, men och det var ju lite SM. Ja, hon har väl vunnit SM i sprint om jag inte tar fel. Och men gjorde väldigt många bra stafetter under de där åren. Och det har ju gått bra senare, blivit bar med både silver och brons i VM-stafetter. Så det är också det är stafetterna som är som passar henne väldigt bra tror jag. Och det verkar väl vara så. Stämma lite grann med det här då hon kör långloppen också. Det är ju mycket man, kvinna mot kvinna där.
Just det, och det verkar passa henne bra, ja.
Ja, och så att Vasaloppet med, jag vet inte om hon har gjort 3 lopp där eller någonting sånt där. Och 2 gånger på pallen.
Just det. Härligt. Då du säger det här SM-guldet där, tar du med dig något minne där från sprint-SM-guldet där? Gjorde hon någonting speciellt efter den tävlingen? Kom du ihåg det?
Nej, jag minns inte. Det var väl 2009 tror jag det.
Jajamän, det stämmer i alla fall.
Ja, och så det var, om det var 2009 så var det Sundsvall.
Precis.
Men jag minns inte. Sen fick hon ju, det kanske var det året hon fick Järnbergspriset också. Det var ju så att Järnbergspriset har jag nästan alltid gått till killar i en lång rad. Och sen, men sen började det svänga med Emil Örstig som tog priset. Sen har det varit övervägande tjejer som har fått Järnbergspriset.
Ja, just det. Och Sixten Järnberg, det var väl en gubbe på 60-talet?
Ja, han var på 60-talet. Han, som en som jag träffat ett par gånger.
Just det.
Första gången då jag gick på skolan och han kom förbi och vi ville autografer, vi var 2 stycken. Ja, förstår att man har annat att göra än att skriva autografer och så. Han var ute och sålde skidor då.
Ja, just det.
Sen satt vi efter VM i Falun 74 och diskuterade vad som var bäst, plast eller träskidor. Och han höll ju på träskidorna förstås, för han sålde ju sådana.
Ja, det är givetvis.
Man såg ju där att plastskidorna slog igenom där med Thomas Magnussons 3-milsseger till exempel.
Precis, Tord, jag måste ju få avsluta med en fråga där från Bruksvallarna. Var det i fjol eller 2 år sedan? Då det kom en liten felskrivning, jag vet inte om det var från dig till och med. Om just Britta Johansson Norgren.
Vad skrevs det då?
Ja, men du kommer inte ihåg det då du blandade ihop Brittas förnamn med då du tog ett F istället för ett R som andra bokstav i namnet.
Nej, det har jag nog inte gjort det där. Det tror jag inte. Men däremot brukar jag ha lite svårt ibland att få fram namnet. Jag vet inte varför det har varit lite konstigt att just plocka det. Annars kommer de ju fram ganska automatiskt namnen. Men ibland med viss fördröjning mitt i natten ibland och sådär. Men sån där grov felskrivning tror jag inte jag gjorde om du var inne på snuskområdet eller sådär.
Nej, precis. Ja, det var väl lite dit jag ville komma. Men, ja, men ja. Jag förstår.
Tord Erik, vi tackar dig så hemskt mycket och vi lär återkomma.
Ja, det får ni gärna göra.
Stort tack och hälsa med dig.
Applåd till
Tord. Applåd.
Vad sa du?
Du får en applåd här från studion.
Är Britta där?
Jajamensan.
Hon är min granne, hon bor 100 meter ifrån mig.
Ja, ännu bättre.
I huset där har jag firat många jular innan de flyttade dit.
Till och med det?
Ja, så är det.
Världen är liten ibland.
Jajamensan.
Ja, ja, men det är fint det.
Hej då.
Hej då.
Fråga tårtan, ja. Och det här, vi kände sig som att vi snuddade in på en annan grej som vi tänkte diskutera här också. Vi har ju ett annat programpunkt, nu är det tvära kastet, men som vi kallar det för sant eller falskt.
Är det sant? Eller är det falskt? Är det nästan rätt? Eller inte alls? Är det sant? Eller är det falskt?
Och just den här sant eller falskt omgången som vi har på Britta här, den handlar ju om, den har ju fått det aningen osmakliga namnet Stringen på Södra Berget. Så myten är alltså Britta Johansson Norgren tävlade i stringtrosor utanpå tävlingsdräkten på SM i Sundsvall.
Ja, det är väl inte helt otroligt att det är någon tjej som har tävlat i stringtrosor förut, det vågar jag nästan.
Utanpå tävlingsdräkten ska vi...
Det är ju något helt nytt då.
Och då får jag ju frågan till Britta, sant eller falskt?
Sant är det ju faktiskt.
Det är sant.
Stort, det var sant. Väl inte riktigt stringtrosor då. Det var tyvärr ett par ganska tråkiga boxertrosor. Men historien är ganska sån.
Ofta är det lite kryddat. Men när det blir myter så här.
Precis, ja. Och jag tror att faktiskt var så att vi slog vad. Och jag hade att välja på två grejer. Och det var att jag skulle visa brösten för killarna i klubben. Eller skulle åka med underkläderna utanpå.
Fan vad svårt du ska ha haft i den där Sollefteå-klubben.
Svinen måste vara i din klubb, Britta.
Påven och liksom hela gänget.
Vilka svinen måste ha haft i din klubb.
Ja, då var du såklart det sistnämnda då.
Jag gjorde det.
Men Robin, det fanns kanske en förklaring varför du åkte. Alltså, det är 15 kilometer klassiskt. Kommer du ihåg det, Britta?
Med peruken, ja. Det var väl lite samma grej när det blev en Sundsvall grej ändå där SM där, så då blev det samma ju.
Ja, nu snackar vi inte samma SM, nu snackar vi 2011.
Mm. Ja. Precis.
Ja, vi ska se till att försöka hitta någon klipp här som
nej,
vi kan
jag
bild,
tror vi
ser,
kan skippa det också.
Kan lägga ut med Robin kortfattat. Vad hände egentligen? Vad var priset du fick betala för SM-guldet i Sundsvall?
Nej, jag var i alla fall vi på här sidan då hade vi lite snällare och då räckte det med att vi hade ingen herre som hade tagit medalj. Det var mycket fjärde platser länge och då var det att om någon tog medalj då skulle man ju ja, den här gången då uppträda på nästa distans i peruk. Vilket jag tog ju någon medalj där på sprinten och sen fick jag ju hänga på med en sån där peruk då. Och till saken hör ju också att det året så hade ju Mats Larsson någon tanke på att vi skulle spara skägg. Och det hade ju jag, och jag har ju århundradets fulaste skägg, rött skägg ner till knäna. Och så var det ju en svart peruk som var ännu längre i hår, så... Ja.
Vi måste leta rätt på en
nej, jag tror vi skippar det faktiskt.
Nej, det ska vi definitivt göra. Ja, men vad kul, sant eller falskt. Vi fick ett sant där alltså på stringen på Södra Berget, fast det var inte riktigt sant då. Men så är det myter, de är ju ofta saltade som man säger.
Mm.
Häftigt. Du, många år i landslaget har det blivit. Tårtan gav oss en snabb tillbakablick, även om den kanske var lite otydlig emellanåt. Men det var en snabb tillbakablick på många år. 2003 världscupdebuterade du, stämmer det?
Mm, tror det.
3 OS.
Mm.
Och många år i landslaget.
Mm.
Och nu... Har du tagit steget över till långlopp?
Precis.
Och är i team, lager 157 skiteam ska jag säga. Mm. Och vad, om du ska jämföra det här, alltså landslagsverksamhet kontra teamverksamhet. Skillnader, likheter, vad upplever du?
Jag trivs ju det här med att vara i team, att jobba ihop. Och det är väl kanske därför mycket av mina framgångar har kommit i stafett där man får vara tillsammans som ett lag och hjälpa varandra. Och jag tror jag trivs mycket mer som person och skidåkare i det jag gör nu än vad jag gjort i alla år i landslaget. Så att för mig är det är den största skillnaden. Men sen är det ju det är samma jobb som ska göras med träning och skidor och ja, men det är tävling. Men det, så det, för mig är det väl just det där att det, man kan hjälpa varandra och man är ett team.
Men är det samma jobb? Alltså jag tänker det är ju inte exakt samma tävlingsdisciplin. Det är ju ändå lite skillnad på en skatesprint i Asiago kontra Vasaloppet i Mora.
Ja, men definitivt. Och nu är det ju väldigt mycket stakning som blir. Men för mig som skidåkare har jag varit, jag har kört allting från sprint, 3 mil och
väldigt allsidig får man säga.
Ja. Allt däremellan, så att jag har väl försökt vara bra på lite allt möjligt. Och nu blir väl lite mer specialiserad på just stakning.
Mm. Så träningen ser lite annorlunda ut mot stakning då?
Det här året har jag ändrat lite grann då.
Om du skulle gå in lite mer i nördig detalj, vad är det som har justerats?
Ja, men framförallt är det ju mer stakning. Men just upplägget annars träning är ju inte så stora skillnader. För det handlar ju ändå om en syreupptagning som ska vara bra. Så det är ju, men jag tror kanske lite mer långa, de lopp långa eller långa träningar jag gör, långa pass.
Så lite längre pass, lite mer överkroppsstakning då liksom?
Ja.
Men det jag kan känna också lite grann from the side view här, jag sitter ju lite på sidan och jag kommer in lite grann som en vit fågel bland de svarta 157-orna här. Det är ju att Britta är väl, ja, förutom dig då Lars, ensam kvinna, tjej på det här lägret. Och hur är det liksom? Och saknar du tjejerna eller trivs det bra att kunna bara träna med grabbarna? Kan du hänga på dem eller hur lägger man upp det liksom?
Jag är alltid trivs väldigt bra. Framförallt som du var i Sollefteå med bara killarna och var inte var inte orolig för det, utan ser det som en fördel att vara med killarna. Jag tror att de på något sätt tar fram bra egenskaper för mig att inte ge upp, utan det gäller att bita i. Sen kan jag bli, ja, men vissa pass jäkligt förbannad på dem att de ska vara så bra. Att det ska, ja, men vi stakar 4 timmar i tunneln idag och så kommer de in bara in och gör lite fartökningar sista halvtimmen och det ser superlätt ut. Och det tyckte inte jag det kändes som. Men det, nej, jag tycker att det är kul och det är ett superhärligt gäng. Jag känner verkligen stort liksom förtroende för dem. Och det känns som att de också bryr sig om vad jag gör och är väldigt engagerade.
Mm. Och from the side view måste jag säga också att det är ju inte ofta man ser en tjej stå och staka 4 timmar i tunneln utan att ta en kick någon gång. Det, nej, det är vansinnigt imponerande.
Grymt imponerande.
För det är ju trots allt backar där inne också, så det tycker jag är riktigt starkt.
Ja, men alltså just det här, att det är det någonstans så har du två val. Antingen så är du tjejen som tränar själv, sticker ut före de andra eller efter de andra och kanske åker en annan runda och så vidare. Men du kör ju verkligen grabbupplägget så länge det går liksom.
Ja, och det är väl det jag ser som fördelen att vara i teamet. Nu vet man ju inte när säsongen inte har kommit än hur utslaget blir, men det, jag tror ju för mig att det, ja, men som sagt, en fördel att pressa mig på det sättet, att göra grejer. Jag hade aldrig funderat själv på att köra 4 timmar i tunneln och definitivt inte staka 4 timmar. Men killarna gör det, och jag ska ju också staka Vasaloppet, precis som de gör. Och för mig tar det väl tyvärr lite längre tid, så när de är mål så är väl jag inte ens i äldris. Så det, jag ska ju klara samma tid som de gör.
Ja, då har du bestämt det. Du ska staka Vasaloppet.
Ja, det beror på om det skulle vara något speciellt för dig då. Men jag tror att för min del är ju stakningen som är det. Det är jag bäst på, så det kommer bli mycket stakning.
Speciellt före, vad är det som kan göra att du inte skulle välja stakskidorna?
Det, möjligtvis om det skulle vara ruggföre som går väldigt, väldigt bra kanske.
Men, just det. Mm. Ja, jag är också snöat tillbaka på det här med träning. Då. Jag vill minnas att du sa till mig efter första lägret i juni, i Grönklitt där, att när du sett träningsplaneringen så tänkte du att det kommer aldrig gå.
Mm. Definitivt.
Men det är också lite grann det här valet. Då. Antingen så kör man eller också så justerar man.
Men ja, och då var det så varje läger hittills att jag tänkte när jag ska åka dit att nej, men shit, det där klarar inte jag. För det är som tuffare än vad jag har gjort tidigare. Men och säga, ja, men jag får väl göra någon justering om det inte funkar. Men sen när läger är klar så är jag jäkligt trött och jäkligt nöjd. Men jag har faktiskt gjort det som killarna har gjort.
Ja, det tycker jag är riktigt häftigt alltså. Det är också lite mytbildning här då, men ett rykte som jag har hört då, får se, vi flika in sant eller falskt här, men att du är en av de som har tränat mindre än genomsnittet om man kollar på de du presterar emot, om man kollar total träningstimmar.
Mm.
Och kanske också, jag för mig någon har sagt, inte mer än 5 dagar med träning över 5 timmar i hela din karriär innan i år.
Ja, ja, det stämmer. Jag har aldrig lyckats träna sådär supermycket och förut så, ja, jag vet inte om det var lathet eller om det bara blev, det blev aldrig där jättemycket. Och numera är det väl kanske inte riktigt möjligt med familjen, livet som det är med dottern och så. Men det, jag har väl alltid sett nu att jag har kvalitet på det jag gör och sen försöka strunta så mycket som möjligt i om det timmar. Jag kör ju, ja, men lika mycket nu på lägerna och långa pass och så, men det, jag vet, ja, totalt året kanske inte blir riktigt som killarna.
Nej, men de här lägerdagarna lär ju bli det i alla fall.
Ja, men det blir det ju.
Just det här med träning och familj då, hur funkar det att träna så pass hårt? Nu, du har ju haft Emilia i några år nu, men hur före respektive efter barn, hur har det funkat då som tjej att ta hand om sin lilla dotter om man samtidigt ska vara borta så väldigt mycket?
Ja, men det är en speciell situation och jag vet väl om det blir några nätter man inte sover jättebra och att, ja, men det går inte bara bomba på, utan då får man ta lite lättare någon dag. Och det har för mig hela tiden varit en självklarhet att hon är hon sjuk eller någonting sånt, att ja, men hon får finnas där för henne. Jag skulle inte kunna tänka mig, nej, men nu åker jag bort för att jag inte ska bli sjuk, utan då, ja, men då får man bara hoppas att hon klarar sig och vara, för hon är ändå viktigare än skidåkningen.
Ja.
Men där också kan det bli några nätter du får sova lite sämre och det påverkar ju. Men å andra sidan så för mig har det varit så otroligt mycket positivt i det. Ger så mycket energi och det, att få vara någonting annat än skidåkare var lite såna aha-upplevelse.
För det är ett ganska egoistiskt liv egentligen som en elitidrottskvinna generellt och kanske skidåkare speciellt.
Otroligt egoistiskt liv är det.
Kan du sakna någonting av det där? Alltså, kan du vara less på den här, att måste, för det är någonstans man tvingas ju till det. Ta de egoistiska varorna, misstänker jag.
Ja, men det är väl alltid så där att det kommer, när jag lägger av, det kommer ju vara det som är skönt. Att kunna, ja, men bara göra det man vill och inte behöva tänka på att jag ska ut och träna om det, man är iväg med släkten och sånt. Men jag kan också se fördelen med sen jag fick Emilia att, ja, men tagga ner lite grann. Att det är inte livsviktigt skidåkning heller, att det finns ett annat liv än att vara skidåkare.
Det ger lite perspektiv. Liksom.
Ja, och det tror jag har varit mitt problem lite grann tidigare, att jag var, ja, men väldigt fokuserad och det var så lite ego sådär. Mm. Det var absolut viktigast vad jag gjorde.
Lite 24 timmars utövare där. Liksom.
Mm, ja, verkligen.
Ja, men nu är det väl ändå så att det är ju inte bara Emilia du har där hemma. Du har ju en kille som heter Jonas också. Eller jag har ju synat det där i många år. Jag tycker han är fruktansvärt lik den här killen.
Absolut. Nej, han är lik mig. Absolut.
Ja, det är det jag menar, Zlatan. Eller är det verkligen du som är Jonas? Eller hur är du Zlatan?
Ja, det är en bra fråga. Kollar du plånboken så är det inte Zlatan, men kollar du på utseendet så ja, det kan vara Zlatan faktiskt.
Vad säger Zlatan då? Skulle han kunna göra en satsning mot Vasaloppet?
Nej, min satsning är mot Britta i alla lägen.
Ja.
Absolut. Långfärdsskidor är inte min grej riktigt.
Inte än kanske. Absolut, vad säger inte. Du om Britta då som atlet?
Nej, hon är imponerande. Hon spränger gränser. Jag gillar det. Så hon ståkade Vossan i fjol och ja, hon ser på saker med nya ögon. Det är bra. Absolut.
Mm. Så du tror det kommer bli seger för Britta på Vasaloppet?
Absolut, absolut.
Zlatan alltså. Tippar Britta som Vasaloppssegare. Det måste ju kännas skönt.
Mm. Det låter bra. Ja. Ja.
Varför inte?
Ja, nej. Precis.
Snäckt.
Precis. Men du, 4 år sedan är det där. Är Emilia 4 år?
Mm, det blir 4 nu i november.
Och nu är, som ni säkert förstår, så är inte jag någon expert runt det här med graviditeten. Men jag vill minnas att du kom tillbaka ganska fort. Eller hur var det? Resan efter?
Ja, det gick väldigt bra hela tiden under graviditeten och träna. Och efter inga större komplikationer. Så att det blev faktiskt en snabb comeback. Jag tror jag började tävla direkt efter jul. Så då var hon 2 månader. Precis.
Ja, det är häftigt. Men är inte så, rätta mig om jag är fel. Är inte det magmuskulaturen som är liksom den stora utmaningen när man har fått barn?
Jo, det är ju det. Och det spelar ju ingen roll hur mycket man kan träna oss under graviditeten. De delar ju på sig vilket fall som helst. Så ja. Man kan ju inte säga att man var så här superstark direkt efteråt. Jag fick faktiskt en liten, även om man är väl förberedd på det, så var man ganska chock. Efter förlossning så var det väl 2 dagar efter, tänkte inte, ja, men jag ska ju börja med plankan ganska snabbt. För det,
ja.
Det är ju bra att stärka dem där, alltså man inte får några skador sen. Men det var ju typ som magen bara hängde. Så då gick inte och man visste inte vad man var van och tänka att nej, men det är bara att spänna magen. Men det fanns ju liksom inte där. Men
är du tillbaka där idag?
Ja, men nu är jag starkare än vad jag var innan.
Hur lång tid tog det? Uppskattningsvis.
Ja, men jag tror innan man är riktigt stark så är det nog kanske ett halvår.
Ja, det är så.
Men det, sen finns det ju alla skidåkare är olika starka också. Så att det, ja. Det är ju inte att det är från en dag till en annan.
Mm. Vilka är den viktigaste muskeln som du använder idag i skidåkningen? Som du ser det?
Ja, men det är väl magen, definitivt. Eller hela det är så mycket, så att säga, en muskel i magen är också där. Det är så mycket stabilitet som ska, ja, för att all kraft ska gå framåt och sen kunna orka hålla emot i stavtaget.
Ja, hängande mage, det är, jag ser ju bara min egen framför mig där. Ja, då finns det hopp alltså, 5 månader. Då kanske det finns en liten möjlighet till vad. Hur länge är det till Vasaloppen?
Ja, det är nog 5 månader, bra precis. Ja,
perfekt, då har jag chansen.
Du kan dra igång hårdträningen, Robban.
Plankan.
Du, vad gör du för anpassningar för att hänga med grabbarna? Kan vi hålla på någonting med olika rullmotstånd på rullskidor eller vad, hur funkar det?
Ja, men det är ju på rullskidor, så är det väl det enklaste där, att där går det ju faktiskt att ta lättare. Mm. Men det är, de är så starka så det är svårt ändå. Men det underlättar ju. Sen på snö och löpning, då får man göra så gott det kan.
Men jag har ju minnesbilder från Hökberg i fjol. Nu ska gå in i depån. Nu ska gå in i vid spurtpriset i Hökberg. Mm. Kommer du ihåg någonting från det spurtpriset? Vasan i fjol. Kommer du ihåg vem du åkte med?
Nej, jag kommer nog inte ihåg det.
Nej, då kan jag fylla i att det var ju Stefan Palm.
Ja, precis. Han kom om innan Hökberg, det stämmer. Ja.
Stefan Palm är alltså ägare och grundare av Lager 157 och också teamkamrat med dig i teamet nu.
Mm.
Sparringpartner Stefan Palm, hur funkar det?
Det har ju varit kanonbra. Att det är som en mellanting mellan mig och killarna. Så när varken han eller jag kan hänga med dem, så är vi rejäla duster däremellan. Och vi är ju bra på lite olika saker. Jag har väl kanske lite mer snabbhet än vad han har. Men han har ju en jäkla pannben och tjurskalle. Så han har uthålligheten. Och där får man jobba för att inte vika ner sig.
Men han slog dig på Vasan till slut, blev det så? Eller?
Ja, jag tror att han var 75, tror jag. Och jag blev 89, så att han åkte ifrån mig där.
Mitt emellan dig och Justina, var det så?
Precis.
Så det är ju ganska bra måttstock någonstans då. Mm. Palme är på väg uppåt också, som det känns.
Ja, de säger att han är starkare den här sommaren och det låter väl bra för mig. Så att
För du har kunnat hängt med ganska bra där.
Ja, vi har haft ganska bra fighter.
Coolt.
Vem tar spurten då mellan dig och Palm?
Spännande.
Ja, det beror på om den får komma på en gång eller om den kommer efter 2 timmar. Då är det för 2 timmar, då börjar han bli vass där.
Han behöver några timmar för att komma igång den här dieselmotorn.
Ja, precis. Han är det. Pannbensmässigt då? Du känner ju Robin väl. Och du har lärt känna Stefan ganska väl också. Vem har störst pannben? För det kan jag säga. Det är de två jag har träffat på med överlägset störst pannben. Jag har svårt att säga vem som är numero uno.
Ja, det är faktiskt en svår. De är ju som sagt båda två väldigt speciella. Ett vägra ju upp. Men det är väl lite på olika sätt. Men jag... Ja, det var en kul igen.
Ja,
de får väl ha någon så här fight där emellan.
Ja, fundera på det där, hur man ska kunna göra det.
Bryta Pelle.
Nej, usch.
Skalla varann,
dra på ben. Ja. Nej, men det är häftigt det där.
Starta ett klädföretag tror jag blir tight.
Ja, det får du svårt att mäta upp det, tror jag. Tyvärr. Men vi ska snart snacka lite grann om tips för motionären. Britta sitter ju på mycket tips från eliten, men hon är också duktig på att förvandla ner det här efter många år i idrottsvetenskapliga spår till någonting som kan vara väldigt bra för motionären eller den glada skidåkaren som det brukar heta. Men innan, König Ludwig Lauf 2015, februari 2015, berätta.
Ja, bra dag, bra minne. Det var väl ett lopp... som jag innan hade sett som att en av mina kanske lopp hade som bäst chanser och var väldigt, väldigt taggad. Och helgen innan var jag i Marcialonga då, var jag väldigt bra form. Men när det var dryga milen kvar så bröt jag staven där.
Mm.
Så jag var väldigt revanschsugen. Och hade Lina Korsgren då som teamkompis och gärna ville att vi skulle köra från start. Så jag fick där bromsen några gånger och så att nej, men när backen kommer då kan vi köra. Och så blev det. Då startade hon upp en körning där och vi fick lucka på en gång. Och sen fick jag bara köra. Och så blev jag då själv därefter var. Och då, ja, jagad av killarna så fick jag bara försöka hänga i.
Ja, och det här var alltså blanka skidor också. Bara stakning.
Precis.
Lite spännande där, Robban.
Genombrott.
Ja.
Oerhört intressant.
Ja, jag skulle säga det.
Det är nästan så att vi ska, innan vi drar igång det där tänket, så fick jag ett sms här nu, Lars, som säger att jag ska hälsa och tacka Britta för segern i König Ludwig Lauf. Hon gjorde ju så att halva Rossen blev miljonär den gången, för de hade ju spelat henne som vinnare, ser ut som.
Nu får du berätta, vadå?
Ja, de spelade henne som vinnare i König Ludwigslauf. De är ganska nöjda med utgången på det loppet, om jag säger så då.
Ja, just det.
Nu trädde paletten ner igen. Ska vi ta position för nästa set här kanske?
Ja, det är ju så här. Britta är ju alltså pionjär med att hon stakar väldigt mycket för att vara tjej och skidåkare generellt, ska man väl säga. Och när segern kom i König Ludwigslauf så tror jag att det var den första i König Ludwigslauf-historien på blanka skidor. Jag kan ha fel, men det var i alla fall väldigt imponerande. Britta har också tagit steget från ett landslag, en landslagskarriär, en världscupkarriär in i Ski Classics för att satsa på långlopp. Och det stinker ju också pionjärsanda, tycker jag.
Ja, det är ni.
Och sen är det här med musik då. Vi vill ju försöka ha med lite musik i podden här. Och har ju fått grävt lite grann efter vad Britta lyssnar på.
Mm.
Vad, jag vet inte.
Kan hon ta den här? Tror du det? Kan få inledningen kanske.
Det är ju fyra extremt vanliga ackord. Ja, det blir svårt att gissa vad det är för låt.
Ja, otroligt svårt. Men det är ju en... Ja, tjejen som sjunger den här låten. Hon är ganska bra på att sjunga. Men jag skulle nästan vilja hävda att... Ja, den här låten som nu kommer komma blir nästan ännu bättre om man byter lite ord i den.
Ska vi göra det?
Jag tycker vi gör det.
Don't you know we're talking about a revolution and it sounds
like a ski pool.
Yeah. Don't you know we're talking about a revolution and it sounds tänk att det finns folk som ligger pengar på festvalla och tycker världskuppen är spännande. 39 norskor mot Kalla, Johan Olsson, Tord Arslett, de är redan här. Och vem blir nästa att byta karriär? Don't you know we're talking about a revolution and it sounds don't you know we're talking about a revolution and it sounds
König, wow.
Vissa köper världscuprättigheter för många år och celebrerar högljutt fast man inte vet vad man får. Jag menar Britta Pölsa, Eliasen och Billis Fantastic. Känner ni inte vindarna som blåser ifrån Ski Classics? Don't you know we're in the middle of a revolution and it sounds
like a ski pool.
Don't you know we're in the middle of a revolution that sounds
König, wow.
Om du är 20 och inte platsar i ett landslag finns det ändå hopp. Tack vare alla dessa fantastiska långlopp, tack vare alla hårt arbetande privata team, så finns det råd för läger, resor och HF-paraffin. Don't you know we're heading for a revolution and it sounds
Britta, yeah.
Don't you know ändå finns det folk som är så otroligt svala, som lägger flera träningstimmar på att diagonala.
Don't you know you better pull, 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 double pulling.
Talking about a revolution.
Don't you know you better pull, 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 double pulling.
Talking about a revolution. Don't you know about a revolution and it sounds
Britta, ski pool, yeah.
Don't you know we're in the middle of a revolution that sounds Robin, take it away.
Thank you.
Revolution. Känner du igen den, Britta?
Ja, precis. Tracy Chapman.
Det är en favorit, visst är det så?
Ja, men bra.
Coolt. Vad lyssnar du mer på för musik?
Oh, det är väldigt blandat faktiskt. Så det är allt möjligt. Men en hel del äldre sådär, som jag tycker om.
Ja, jag hade för mig att Tracy var lite halv... låg nära till hans, tycker jag.
Mm, häftig röst. Både.
Ja, verkligen alltså. Mm. Det är en rekommendation.
Ja.
Ja, tyckte du om våran lilla visa här? Då fanns det någon essens i det här som du kände igen?
Ja, grymt imponerande. Yeah.
Robban, han tipsade om pool där.
Ja, jag var inne på om jag skulle ha tagit pool.
För att den norska varianten.
Ja. Mm. Eller stak. Men det var till pool. Det ja. Passar ju bra. Double pooling, det tror jag hårt på.
Ja, vi gör ju det.
Och framförallt så vet jag att Britta också gör det.
Ja, vi har gått så långt så vi har anställt en vallare som har inte eller alla fester i teamet.
Till med det.
Thomas. Kanske vi får träffa någon gång. Thomas Söderberg. Jag hoppas han kommer till podden. En spännande person.
Ja, luktar lite diesel om man bara.
Alltså, du inte sa. Ja, det där får vi gräva
djupare. Insider.
Ja, det blir nu. Den är lite intern. Ja, Britta Nogren. Johansson Nogren, ursäkta. Nu ska vi ju försöka ge lite tips till den glada skidåkaren, motionären. Om du skulle plocka fram, om du skulle designa en träningsvecka för någon som ska åka sitt första Vasalopp här. Vad skulle du vilja att den skulle innehålla?
Oj, ja men först skulle jag säga att man håller men ganska basic och sätter först mål och hur mycket tid man har. För jag tror att de flesta är väl att man gör en vecka jättebra och sen blev det inte så mycket mer. Så kontinuiteten. Men jag skulle säga att man försöker ha något längre pass om det finns tid. Kanske på helgen, förslagsvis. Sen få in intervaller, något styrkepass. Då har man som en grund i alla fall. Sen får man bygga på efter hur mycket tid man har.
Ett längre pass. Definiera, vad är ett långt pass?
Men fyra timmar tunnel. Staka alla Ulf Palm och bara dunka in huvudet i plåt.
Precis, allt man kan. Nej, men det beror på också vad man... tänker och vilken nivå man har. Men att det är ett långt pass som är lugnt.
Ja, det beror på var man startar någonstans. Alltså,
precis. Ja. Men försöker. Ja. Och det är väl ofta för de flesta motionärer kanske tiden som bestämmer hur länge. Jag tror ju att, eller jag vet att alla motionärer och de som gör Vasaloppet, de kan ju. För de kan åka Vasaloppet på många timmar. Så tiden kunna träna är inget problem om man håller ner farten. Det är väl
sant.
Kanske mer tidsbrist med jobb och familj och sånt.
Mm. Så det är det långa, lågintensiva passet är ett tips från dig då?
Mm, precis.
Ja,
ska man staka det passet då? Eller ska man diagonala?
Det är väl också nivån, ska jag säga. Men så jag är väldigt för stakning, framförallt för liten. Men jag tror som motionär så ska du nog ha styrkan för det först. Att du bygger upp den så du orkar staka ordentligt.
Ja, visst.
Ligger något i det?
Ja, det gör det. Verkligen. Målsättning för Britta i vinter. Vad har vi någon uttalad målsättning?
Ja, men efter två andra platser, nu är det Vasaloppet, så är det mitt största mål själv. Att där kunna få en seger så jag kanske kan vara nöjd och lägga av sen. Mm. Men totalt man ser som säsongen så var jag ju trea i Ski Classics förra året. Och då är ju varje, för att kunna ta något snäpp där så är ju varje deltävling viktig. Och även för teamets skull då, att jag försöker plocka pallplatser, så det finns väl en målsättning att gå in i varje lopp med liksom tanken att vara på pallen.
Bollar jag till Eurosports expertkommentator Robin Bryntesson. Är det realistisk målsättning?
Definitivt, det tycker jag.
Är det så att Rossen kommer logga in på bettingsidorna och lägga en slant, tror du?
Ja, jag tror nog att halva Rossen brukar vara ganska påläst då, som de säger, Brittasson, Johansson, Norgren står på starten. Då tror jag nog att de är på tårna. Det brukar de vara.
Ja, vad härligt. Känner du stödet från Rossen?
Ja, Rossen verkar vara ett riktigt härligt ställe. Så de jag träffat, de är ju riktigt kula typer.
Ja, förutom jag.
Ja, normalt är det tråkigt. Det kan vi inte rösta med.
Ja, det kan vi göra. Definitivt.
Underbart. Ett superstort tack till Britta Johansson Nogren att du kom hit till podden, och tack att du fortsätter att sprida så härlig aura runt omkring dig i din skidåkning och vid sidan av skidspåret, för så är det ändå, Robin.
Ja, jag håller definitivt med, och jag blir ju lite förvånad om, jag tycker definitivt inte du ska lägga skidorna på hyllan om du vinner Vasaloppet, då är det dags att...
Ser du slutet?
Köra något år.
Ja, det finns väl ett slut. Det är svårt att göra det, men det finns ju också familjen då hemma som
Hade fler barn på gång.
Vill jag, ja, för framförallt att dottern ska kunna få göra det hon vill också.
Zlatan.
Det är inte sant.
Nej, det förstår vi.
Nej, som sagt, Britta Johansson, nog en stort tack för podden. Vi kommer lägga ut lite extra material här på poddens hemsida så småningom. Och ni får adressen i slutet av programmet här. Och där är vi ju nu.
Ja.
Får man väl ändå säga.
Ja.
Har du några avslutande ord, Robin?
Ja, vi kan väl säga att vi är grymt imponerade av tjejen från Uppsala trakten. Vad heter bondgården du kommer från exakt?
Det är Svista utanför Bärlinge.
Ja, det har vi inte sagt. Jösses, vi har ju en Upplandstjej här, ja. Precis.
Och jag måste bara fråga också, har inte din farsa varit med i en reklam på tv?
Det stämmer ju faktiskt. Han har varit den här bonden som kör traktorn i McDonalds-reklamen.
Precis, håll i hatten. Den dagen jag slår den reklamsnutten, då kommer jag lägga av mig skidåkning.
Det är din målsättning.
Det är min målsättning.
Ja, lycka till bägge två med era målsättningar. Vi tackar härifrån Torsby och Varbergsängen med en fin applåd.
Tack så mycket.
Tack.
Skipod 157 hittar ni på lager157skiteam.com. Här hittar ni även extra material och fler avsnitt ur podden. Tack för att ni lyssnat.